Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall, så kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Idag så har jag Dan med mig i studion.
Hej du.
Och någon mer?
Ja, idag har vi en gäst och det är ingen mindre än läkaren, poddlegenden, upphovsmannen bakom podden Kalla fall och den direkta anledningen till att det finns fler än 37 avsnitt om Sven Sjögren i min podd Olösta mord. Det är Urban Järdek. Hej Urban.
Hallå där. Tjena. Kul att vara här.
Kul att ha dig här.
Superdetektiv glömde du i listan.
Jag har superdetektiv, hedersgrävande journalist av Leif G.W. Persson utsedd till utredare.
Ja, precis. Ja. Lite så.
Det är mäktigt att ha det här.
Kul att höra.
Har du någonting att tillägga till din introduktion?
Nej, egentligen inte. Detektiv och sådär. Vi hittade ju mänskligt skelett, men vi hittade ju tyvärr inte rätt mänskligt skelett. Så att, mest detektiv tycker jag väl inte riktigt att det har kommit upp igen, men lite amatördeckare kan man väl ändå kanske gå under i alla fall.
Ja, i 2 år har vi letat efter Sven Sjögren. Det började i Olösta mord, där Urban erbjöd sig att skriva 3 avsnitt som senare blev fler än 37.
underskattade hur mycket det krävdes för att berätta den här historien faktiskt.
Och sen blev det en egen podd, Kalla fall. Berätta lite om den.
Ja, nej men alltså det var ju så kul det här med att hålla på med podd. Så att jag och min researchkollega Tobias von Braun då, vi beslutade att ja, men fan, vi kör vidare på det här och sätter upp lite egen låda. Och det var ju naturligt då att utgå från just Sjögrenfallet som vi hade jobbat så mycket med. För det fanns ju en hel del grejer kvar där som vi ville kolla upp. Vi ville ju kolla upp den här soptippen bland annat, som vi hade fått in nya uppgifter som gjorde gällande att kroppen efter den här mannen som försvann Sjögren, att den kunde hamnat där. Och efter det har vi helt enkelt bara kört vidare och börjat researcha i andra fall. Så att just nu så håller vi för fullt på med research i det här hotellmordet, mordet på Visby hotell. Så det är det vi jobbar med nu.
Ett av Gotlands mest berömda och olösta fall, helt klart.
Absolut.
Från 96, eller hur?
Stämmer, december 96.
Och det blir säsong 2 i Kalla fall som börjar i april.
Jajamän, det är planen i alla fall.
Spännande.
Yes, och eftersom vi är lata och odugliga i jämförelse med ert grejande journalistik så har vi bjudit hit dig för att du ska få dra ett fall för oss så att vi slipper göra något jobb.
Ja, win-win till oss.
Ja, du vinner och jag vinner.
Ja. Nej, men jag tänkte berätta lite grann om ett mord som kallas för kakelugnsmordet. Och jag stötte ju då på det här fallet också då i samband med att jag höll på med det här Sjögrenfallet. För att jag letade liksom efter fall som påminde om det här Sjögrenfallet. Just för att ja, men helt enkelt se om jag kunde dra liksom paralleller och på det viset komma vidare med Sjögrenfallet. Men jag fastnade ganska hårt för det här kakelugnsmordet, för det är ett jäkligt spännande och märkligt fall alltså. Och jag har ju läst på en hel del om det här då. Och har gjort en del tv-dokumentärer och sådär om det här. Och även en väldigt bra bok som är skriven av en kille som heter Lars Olsson. Som heter då just kort och gott Kakelugnsmordet. Det är väl den mest omfattande granskningen av det här fallet som har gjorts då. Och den är då både baserad på själva polisutredningarna och de dokumenten. Men även faktiskt en del andra dokument som man har lyckats få tag på, rättspsykiatriska utlåtanden och mordoffrets dagboksanteckningar och till och med då intervjuer med mördaren.
Mm.
Så den föreslår att man läser om man vill verkligen grotta ner sig i det här fallet.
Kakelugnsmordet av Lars Olsson.
Stämmer.
Har det här brottet varit med i veckans brott?
Ja, det har det.
Ja, för absolut. Det klingade lite i huvudet.
Absolut. Ja.
Men jag har inte koll alls, utan det är bara att jag...
Ja, nej, men Leif Geva gjorde någon dragning med det här och smög sig in ungefär 20 faktafel eller någonting, var det någon som påpekade. Så att jag ska försöka att inte repetera de faktafel.
Så det kan språta inte en källa?
Jo, men det är det delvis faktiskt. Men jag har andra källor också. Så att,
och det här... utspelar sig på Drottninggatan, eller hur?
Ja, i alla fall till stor del. Ja, precis. I någon korsning där, ja.
Vet du vilket nummer var? Jag har nämligen precis flyttat ifrån Drottninggatan. Och jag fick uppfattning att det här är mitt emot Spökparken.
Precis.
I Drottninggatans slut.
Vi ska se här. Hörnet Kungstensgatan, Drottninggatan.
Ja, det är de färgerna. Nästan precis där jag bodde förut, helt enkelt.
Oj.
Just nu ligger ett annat hus där, men det kommer vi komma in på, för det är faktiskt en del av storyn. Vi kan väl börja den här historien en vacker försommardag den 29 maj 1962. Vi befinner oss då på restaurang Hasselbacken på Djurgården, och där hade då samlats ett gäng äldre herrar. Som är alla i ungefär samma ålder. Egentligen närmare bestämt exakt samma ålder. De är nämligen ganska precis 69 år gamla allihopa.
Är någon klassåterträff?
Stämmer bra, precis. Ja. Det är alltså då 50 år sedan de tog studentexamen. Så det är därför de har kört en liten återträff. Och de är då gamla studenter från något som heter Beskowska skolan. Något som någon känner igen? Nej.
Nej,
jag tror den är nedlagd.
Och någonting med Elsa från Beskow?
Alltså, nej, oklart alltså. Det är nog någon annan Beskow skulle jag tippa på. Men i alla fall, alla som skulle vara på den här träffen var inte där. Vissa hade kanske gått bort innan och sådär. Eller lämnat återbud, olika anledningar. Men det var en person som särskilt var saknad då på den här återträffen. Det var då tandläkaren Robert Aspelin, hette han. Och den person som hade ordnat den här återträffen, som kallas för direktör Graukob, han hade nämligen pratat med den här Robert bara någon månad innan och då övertalat honom att han skulle stå för underhållningen den här kvällen. Så att han var väldigt förvånad att han inte dök upp.
Vad skulle Robert göra?
Ja, han var ju lite så här, han hade varit klassens roliga kille liksom under utbildningstiden. Så att han skulle köra några pianostycken och dra liksom ett par glada visor under kvällen.
Vad härligt.
Men den här direktör Graukob i alla fall, han hade ju redan innan den här träffen hört av sig till Robert för att gå igenom programmet inför kvällen och sådär. Men han hade liksom inte lyckats få tag på honom. Han hade inte svarat i telefonen, han hade till och med gått hem till honom och knackat på dörren men ingen hade öppnat. Så han hade börjat bli lite fundera, vad kan ha hänt här egentligen? Så han hade faktiskt till och med hört av sig till polisen för att fråga lite om råd, vad man skulle göra i en sån här situation. Men polisen tyckte att han har säkert bara åkt bort lite grann eller sådär. Vi avvaktar.
Det låter ju som att det finns en reell risk att han skulle kunna bli sjuk och ligga i sjukhem eller till och med död.
Ja.
Jo, det kan man tycka.
För han bor själv, eller hur?
Han bodde själv. Ja. I en liten etta på Östermalm.
På Östermalm?
Jajamän.
Var inte på Drottninggatan?
Nej.
Nej.
Nej, vi kommer till Drottninggatan.
Vi kommer till Drottninggatan, just det. Nu fattar jag.
Men i alla fall den här direktör Graukob då, han hade ju in i det längsta hoppats att Robert skulle dyka upp på den här återträffen. Men det gjorde han alltså inte. Så att då började den här direktören bli ännu mer orolig. Men det dröjde ända till midsommardagen innan han till slut beslutades för att gå till botten med vad egentligen som hade hänt då, hans kompis. För då fick han nämligen ett samtal från en fru Bäcklund som var en kvinnlig bekant till Robert Aspelin som ofta brukade hjälpa honom med lite enklare sysslor i den här lilla ettan som han bodde på Östermalm. Och hon berättade då att hon inte heller hade hört någonting från Robert ända sedan april månad. Och nu hade de vaknat mitt i natten av en hemsk mardröm och hon hade drömt att han låg död i badkaret. Så att då ringde direktören till polisen och nu propsade han på att nej, men nu måste vi ändå göra något och kolla upp det ordentligt. Så att polisen kom och hämtade upp honom och fru Bäcklund och så körde de till Roberts lägenhet. Och de började med att knacka på dörren kan jag anta, men det var ju såklart ingen som öppnade då. Nästa steg, vad blev det tror du?
Att ta sig in i lägenheten.
Nej, de
prata med portvakten.
De började med att lukta in genom brevlådan.
Ah, ja, smart.
Mm.
För tyvärr är det ju så att äldre personer ofta hittas döda av naturliga orsaker.
Mm.
Ja, det var någon fall helt nyligen. Det var någon som har levt i 4 år.
Ja, jo, jag läste det också. Det. Uh-huh.
Så att 2 månader är, det är länge, men det är inte längst.
Nej, nej. Och med tanke på att det här var på sommaren då, så borde man ha känt en väldigt speciell doft när man luktade in där. Men de kände ingenting.
Nej,
speciellt.
Känns som det har även varit utanför lägenheten att det hade luktat lite.
Jo, det kan man nog att någon gärna borde ha kanske uppmärksammat här. Men därefter då så bröt de upp dörren och de gjorde egentligen inte så mycket annat än att kolla runt lite grann. Där inne kunde konstatera att Robert i alla fall inte fanns i lägenheten. Lägenheten var ostädad men det var liksom inget som var ovanligt för Robert Aspelin. Han var lite grann som Sven Sjögren på många sätt och vis som man kan höra om i olösta mord och i Kalla fall. Då.
Så vi pratar om någon som lever ensam, inte har mycket sociala kontakter och kanske inte har städning som sin största hobby.
Exakt, precis så. Men man kunde i alla fall då konstatera att hans pyjamas låg på sängen och det enda som saknades i lägenheten vad man kunde se då var hans kostym, hatt, käpp, överrock. Man kunde också se att datumbladet på hans almanacka som var vid köksbordet, så var det datumbladet från den 19 april var avrivet. På det här datumbladet så fanns det då en anteckning om att han skulle äta lunch med en herr Rodius klockan 13. Och nedanför anteckningen så fanns det ett kryptiskt tillägg. Nämligen, icke ta baktrappan.
Icke ta baktrappan.
Ja.
Icke ta baktrappan.
Av den här undersökningen då så verkar det som att Robert Aspelin helt enkelt hade stigit upp, klätt på sig, gått hemifrån och sen aldrig kommit tillbaka. Då tänker man väl att polisen, de borde ju nu kanske sätta igång en ordentlig utredning för att liksom gå till botten med vad som hade hänt egentligen. Men tror du de gjorde det?
Nej, uppenbarligen inte eftersom du säger så här. Men jag förstår inte varför de inte gjorde det.
Nej, eftersom inte
heller. Nu är det ju verkligen underligt.
Ja, Men på den här tiden så var det tydligen inte så högt prio på försvunna personer. Det var, polisen tyckte väl inte att det var något som de skulle syssla med så mycket i någon större utsträckning. För de gjorde inte så mycket. De gjorde lite halvjättade utredningsåtgärder så där, kom egentligen inte fram till något särskilt. De gjorde heller ingen ordentlig undersökning av den här lägenheten. Till råga på allt då så blev hyresvärden, han började bli förbannad då när det inte längre kom in någon hyra då. Så att han blev vräkt i sin frånvaro. Så att alla hans tillhörigheter, Roberts tillhörigheter, packades då ner i lådor och skickades till ett förråd för magasinering. Så där samlades då alltså ett, ja, hans då fåtal tillhörigheter från hans liv som inte hade varit helt enkelt. Så vi kan ju gå in lite grann då på vem den här Robert Aspelin egentligen var. I Lars Olssons bok om fallet då så kan man ju läsa en hel del om Roberts bakgrund. Hans pappa hade varit en framstående läkare i Stockholm. Hans mamma hade dött bara någon vecka eller bara några dagar efter att han föddes. Pappan hade gift om sig. Sen hade han och hans stora syster då växt upp i en pampig våning på Östermalm. Som ung så var han intresserad av film och teater och musik och sådär och hade egentligen haft en dröm då om att bli skådespelare. Men hans pappa tyckte inte att det var någonting som passade hans son, utan han tyckte ju då att han självklart skulle bli läkare som sin far. Så att mot sin vilja tvingades därför Robert att börja läsa medicin på Karolinska institutet, där jag också har pluggat en gång faktiskt. Men Robert, han passade inte alls som läkarstudent. Han var nämligen gravt hypokondrisk.
Oj, ja. Så varje gång han läste om en sjukdom på utbildningen så trodde han att han hade den.
Exakt. Gick till och med en gång så långt att han uppsökte sjukhuset för att han ville utesluta möjligheten att han hade blivit gravid. Det hade han inte blivit.
Jag tänkte dra någonting om böldpest eller något, men ja. Graviditet verkar ju ännu osannolikt.
Nej, men precis. Han letade om en sjukdom, då dröjde det inte länge innan han uppvisade samtliga symptom på den sjukdomen.
Mm. Man kan ju fråga sig vad han hade gjort som fick honom att tro att han var gravid.
Nej, det undrar jag också faktiskt. Det framgick inte alltså.
Men han känns lite känslig på sätt och vis. Alltså lite i det här med teater och uttrycka sig, och så hamnar han här på läkarlinjen han inte vill gå på. Mm. Och så har han lite, ja men... Ja. Ångestproblematik.
Ja. Absolut, precis så. En annan sak som egenskap som han hade var att han inte tålde att se blod överhuvudtaget. Utan då simmade han som en fura liksom.
Men du som är läkare. Ja. Jag hörde att annars när vi får panik och sånt, då höjs ju pulsen. Men när man ser blod och folk som har väldigt så här, blodfobi, anledningen till att man svimmar är för att pulsen slår långsammare, för att man, att det är så här en överlevnadsinstinkt hos kroppen att blöder jag så ska det liksom slå långsammare så vi inte ska putta ut. Är det bara bullshit eller stämmer det?
Du, jag vet faktiskt inte, men jag tycker att det rimmar väldigt bekant och det låter ju väldigt logiskt. Ja. Alltså. Ja, just att om man ser blod då ska pulsen stanna ner, för det kan vara ett eget blod.
Ja, ja men precis.
Ja. Det kan nog mycket väl vara så. Och jag har ju faktiskt också vid ett tillfälle, inte svimmat men väldigt, väldigt nära när jag såg av väldigt mycket blod. Men för de flesta, jag skulle säga att säkert 90% av alla läkare går igenom det någon gång. Men för de allra flesta så går det över. Men för Robert så gjorde det ju inte det, utan han, det blev bara värre och värre egentligen för varje gång han såg blod.
Vänta nu, vad hände när du såg en massa blod?
Jag var med på någon sån här obduktion alltså, och man började såga i någons skallben och då kände jag hur blodtrycket började sjunka. Så jag gick ut och lägga mig på en bänk och sen äta en punchrulle som de hade ställt ut där. De var väldigt generösa med fikat just på obduktionskursen.
Kan man förstå.
Jo, precis. Det var mycket blodsocker där som började höjas och liknande. Så.
Jag har en sak jag hört om läkarutbildningen som jag måste fråga dig nu när jag ändå har det här.
Ja.
Jag hade en väldigt duktig labbkompis som heter Mandana på första året när jag gick på KTH och läste data. Okay. Hon hoppade över till läkarutbildningen och hon berättade att det första de gjorde i princip var en obduktion för att just skilja ut alla som var för blödiga, så att de skulle fatta att det här skulle de råka ut för
blödiga.
Ja, alltså det är ju inte uttryckligen sagt så, men man har ju obduktionskursen eller snarare dissektionskursen heter den i första halvåret här. Mm. Men då är det ju kroppar som har liksom, ligger inlagda i formalin och sådär, så det var inte alls lika obehagligt som det var en obduktion som då är, alltså man håller på med någon som nyligen har gått bort. Alltså.
Det
var,
jag förstår.
Ja. Mm. Men det kan mycket väl vara så att, att man lägger det där tidigt för att sålla bort de som är, ja, inte tillräckligt kallhamrade, helt enkelt. Ja,
trist upptäcka det på femte året.
Ja, jo, precis, exakt. Men i alla fall, Robert Aspelin då, han var ju inte klippt och skuren för det här med läkeriet och han hade det ganska jobbigt där. Han var ute på praktiker och sådär, fick då återkommande nervsammanbrott. Men han hade i alla fall en liksom ljusglimt i tillvaron och det var på somrarna, för då fick han nämligen komma ut till Utö där hans familj hyrde någon sommarstuga. Så det var liksom hans andningshål där. Och då blev han faktiskt som en helt annan person också när han fick komma ut där och slappna av. Och då kunde han liksom gå och sätta sig på pianot och spela och vara liksom en väldigt underhållande och rolig person och sådär.
I sin kreativa sfär.
Det låter som han verkligen inte borde bli läkare.
Nej.
Nej, tyvärr så var det nog så. Och han hade då också träffat på någon trevlig dotter till någon apotekare och, som han inledde något förhållande med och sådär. Men tydligen var den här tjejen, hon var liksom inte för fin då för den här pappan återigen, så att han fick inte fortsätta träffa henne.
Nej.
Ja. Och efter det så skulle han ju då förbli ungkarl resten av livet. Så då. Mm.
Tragiskt.
Ja. Men det gick i alla fall sämre och sämre för honom då som läkare och det gick helt enkelt inte att fortsätta med det här. Så till slut så lyckades han då få till en kompromiss med den här styrande och ställande pappan då, att han istället skulle få utbilda sig till tandläkare som då tydligen inte ansågs som lika krävande. Men det är ju en hel del blod i det också, tänker jag. Så att det dröjde inte särskilt länge innan han började tycka illa om det yrket heller då. Utan han började liksom avsky och jobba med det också ganska snabbt. Men det som blev hans ekonomiska räddning då, det blev att hans pappa och styvmor då gick bort och att han ärvde en stor summa pengar. För de var ganska förmögna. Så att efter det så kunde han klara sig i många, många år då, utan att behöva jobba överhuvudtaget. Och då blev han istället en ganska så här framstående person i Stockholms nyhetsliv och sågs ofta på lokaler som Rich Metropol och liknande sådana trendiga etablissemang. Och han var väldigt uppskattad då, för han gillade väl bjuda väldigt mycket.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så att hans diktatoriska pappa dör nästan samtidigt som styrmor.
Ja.
Och då bara slänger han tandläkarkarriären åt sidan och går ut och festar hela tiden.
Jajamän, och då blir han någon slags playboy där ett tag.
Det låter dyrt.
Ja, jo, de här pengarna börjar ju sina efterhand alltså.
Ja, man hade ju hoppats att han skulle liksom byta karriär där till någonting som kändes mer honom.
Jo, precis. Det hade väl kanske varit mer konstruktivt sätt att hantera det här. Men tyvärr så blev det inte så. Han hade ju lite så här barnsligt och godtroget sätt och sådär också. Det är många som har vittnat om. Och han hade också med åren blivit liksom mer, ännu mer psykiskt instabil och ofta deprimerad och vårdades ibland på mentalsjukhus och sådär.
Mm.
1951 i alla fall, då var pengarna slut och han hade inte längre råd att betala räkningarna, så han hotades liksom med att bli utslängd på gatan. Men då hade den här direktör Graukopp, som ni hörde om i början av berättelsen, han hade ryckt in då tillsammans med några andra gamla kursare och helt enkelt styrt upp då, så att Robert fick ett jobb som någon slags, ett enklare jobb som någon tandläkare på tandläkarhögskolan. Att han kunde jobba med det ett par år. Och sen så jobbade han även i arkivet då på den här skolan under några år. Tills han gick i pension.
Hur gammal var han? 51? Alltså 1951?
Ja, vad blir det? Han
58
måste...
då? Typ.
Ja, något sånt. Exakt. Ja. Mm. Så han började närma sig pensionsåldern redan då då. Men i alla fall så jobbade han i det där arkivet fram tills han gick i pension. Och med åren så hade han blivit allt mer inbunden och satt mest själv hemma och lekte med, pysslade med sina leksaktåg och tändsoldater så där, som var hans stora hobby. Och någon leksaksteater hade han också. Han satte upp små pjäser och sådana där höll på med.
Oj, något som är mycket utrymmeskrävande hobbys i en etta.
Ja, jo, precis. Det blev kanske inte mycket plats kvar till annat än modelltågen och sådär. Så att i början av 60-talet, då hade han liksom blivit lite av ett så här känt original i Stockholm. Det var folk som kände igen honom på gatan, för han stack ut ganska mycket, för han var nästan 2 meter lång. Sen hade han också blivit halt efter att ha blivit påkörd av en spårvagn eller något i den här stilen. Och efter det så hade han också blivit så här permanent rädd också för att skada sig. Så han gick liksom väldigt försiktigt så här, och tittade sig runt hela tiden. Och så här, så att han upplevdes liksom som ett märkligt inslag i stadsbilden. Han kom där liksom försiktigt gående.
Och det måste ju sticka ut ganska mycket. 2 meter lång, halta lite, tittar sig paranoid omkring.
Ja, så att det var väldigt många som kände igen honom. Och det är också lite grann som Sjögren då från... Sjögrenfallet, som också var väldigt känd person i Visby, när han gick runt på sin gröna overall och var extremt kraftigt byggd och muskulös och stack ut. Och säkert en mjölkmustasch av och till också. Mm. Den här utredningen då, som ändå hade legat på is ett tag, man hade ju som sagt gjort lite halvhjärtade försök att följa upp en del grejer, men sen inte kommit någon vatt. 1,5 år senare så började det faktiskt hända lite saker i den här utredningen. För då hade nämligen Stockholms rådhusrätt utsett en god man som skulle ha hand om hans bouppteckning och sådär. Och det var då en fru Dolk, hette hon, som skulle göra liksom en inventering av hans tillhörigheter och sådana saker. Ungefär samtidigt så var det en legendarisk kriminalkommissarie som hette Gösta W. Larsson, kallad G.V. Larsson, som hade börjat titta på det här fallet lite grann också. Han hade hittat det här i en mapp över liksom ouppklarade försvinnanden. Han hade börjat bläddra det här och tyckte det var lite skumt, det här fallet. Det är faktiskt den här G.V. Larsson då som står som modell tydligen till polisen Martin Beck i de här Sjövall-Valö-historierna och ja, ungefär 1 miljon andra tv-historier efter det. Så han började kika på det här tillsammans med en kollega som heter Gösta Palmqvist. Så de började liksom dra lite trådar. Och de fick ju ganska snabbt kontakt då med den här gode mannen för Dolk. För att hon som sagt hade börjat göra liksom en utredning av hans ekonomi och sådär.
Suttit och värderat Märklin-tåg.
Ja, precis. Men hon har i alla fall konstaterat att hans vad ska man säga, likvida tillgångar, de utgjordes av 114 kronor som han hade på Handelsbanken. Så att han var alltså närmast helt pank. Men poliserna då förhörde ju den här gamla bekanten, direktör Graukob. Och när de nämnde då att men Robert, han hade ju inte så mycket pengar, då liksom, va? Vad pratar de om? Då kunde nämligen direktör Graukob, han kunde berätta att bara något år innan Robert Aspelin försvann så hade han fått ärva en mycket stor summa pengar efter sin syster som också hade gått bort då.
Jaha.
Och hon hade förvaltat arvet bättre än vad han hade gjort.
Det hade hon gjort. Och hon var dessutom ganska känd så här barnboksförfattare. Alltså. Och hade liksom inga egna barn och sådär. Så hon hade en stor summa tillgångar.
Vad hette hon?
Hon hette Signe Aspelin. Signe. Det kan man googla på och få upp hennes gamla böcker.
Ja.
Faktiskt. Jag tycker att man har sett dem där i något sammanhang innan. Alltså. Så de hette någonting i stil med I leksakslandet.
Ska man tjäna pengar som författare så ska man skriva barnböcker.
Ja, det är så.
Eller deckare.
Det är så, ja.
Jag har försökt skriva annat, det gick inte så bra.
Deckare för barn, det måste ju vara den ultimata inkomst.
Visst. Det finns ju många sådana.
Ja, i alla fall. Så att den här direktör Gaukoppa, han ställde sig då väldigt frågande till att han bara skulle ha 114 kronor. Just med tanke på att han ganska kort innan han försvann så hade han ärvt stor summa pengar. Utredarna ställde sig då frågan vart de här pengarna egentligen har tagit vägen. De gick ju då till Handelsbanken där Robert hade haft sina pengar insatta för att försöka reda ut vart de hade tagit vägen. Så att de blev då invisade till en bankjurist som hade varit Roberts personliga bankman. De började fråga ut honom, han kunde då berätta att Robert innan han försvann så hade han sålt av alla sina värdepapper och successivt helt enkelt tagit ut pengarna ur banken. Och sen en dag så hade han helt enkelt bara slutat dyka upp. Men vart Robert eller pengarna hade tagit vägen, det kunde han inte säga. Men han visste att Robert gillade att resa, för det hade han ofta pratat om. Och han hade pratat om att åka till Danmark och han hade även sagt att han hade funderingar på att åka till Rhodos. Så att där kanske han hade åkt.
Vet man om Robert faktiskt hade rest mycket eller inte?
Han hade rest en del till Danmark, det hade han faktiskt gjort. Men till Rhodos var det ingen som hade hört att han skulle ha rest. Så att utredarna, de nöjde sig inte med det här utan de fortsatte gräva i de här ekonomiska situationen.
Alltså, man undrar ju också bara lite vad som för hittills, eller vi vet ju att titeln avslöjar att det inte bara är en liksom rådhusresa som han har...
En rådhusresa som gått snett.
Nej, men precis. Men från början så ser de så här, okej, någon som har haft mycket pengar, som har gjort sig av med dem, som verkar kanske lite... Ja, där kanske man tror att det är en sorglig historia. Att han tagit på sig sina finkläder och avslutat sitt liv kanske.
Ja, det var nog säkert kanske mycket det också som gjorde att utredningen inte kom igång så ordentligt i början. Att man kanske förutsatt att det rörde sig om en självmordshistoria.
Mm.
För man hittade faktiskt, det glömde jag nämna, men man hittade också faktiskt en fot i Djurgårds brunnskanalen. I samma veva.
Uh-huh.
Så att ganska länge trodde man nog att det kanske var Roberts fot som hade dykt upp där. Men problemet var bara att det var typ storlek 43 och Robert hade typ storlek 46. Så det kunde man ganska snart utesluta. Sen vet jag inte om man någonsin identifierade var den där foten kommer ifrån. Eller om det är fortfarande olöst kanske. Men absolut var det nog så att man misstänkte att det kunde vara ett suicid, självmord bakom det här. Att det kan ha en förklaring till att det tog så långt.
Och sen när de får fram det här så tänker man ju att han kanske har gjort någonting som han inte borde och ska fly landet. Eller bara att han har tröttnat på sitt liv och bara, nu sticker jag.
Ja.
Men det är ju bra att de fortsätter och leta, att de inte...
Jo, precis. Ja, men de vill ju gå till botten med när han har tagit ut med pengarna och vad han i så fall hade gjort av med den och gjort av med dem och sådana saker. Så de kunde i alla fall konstatera att sen början av mars 1961 fram till mitten av april 62 så hade han tagit ut sammanlagt nästan 1,5 miljon i dagens penningvärde. Men när de låg granskade hans liksom personliga förhållanden och sådär så fanns det liksom egentligen ingenting som tydde på att han hade gjort av med de här pengarna. Alla som kände honom, de kunde berätta att han hade levt mer eller mindre som en fattig lapp. Han gick ju runt i sina utslitna kläder och efter den här, att han hade blivit punk förra gången så att säga, så hade han väl tagit det lite mer lugnt med pengarna den här gången.
Mm.
Så att han unnade sig liksom inte så mycket, levde enkelt och sådär. Men då började i alla fall utredarna mer och mer rikta in sig på den här bankjuristen. Den här bankjuristen hette Wilhelm Rhodius. Vid den här tiden var han 51 år gammal. Han var född på en ö i Roslagen. Men hade sedan växt upp på en stor gård utanför Uppsala. Hans pappa då hade varit ganska sträng. Men Wilhelm var då det ändå det av barnen i familjen som behandlades bäst. Och William hade sen sett tillbaka då på de här åren på den här gården och det här barndomshemmet som ett förlorat paradis. Han senare då sagt i intervjuer i den här boken Kakelugnsmordet. Och ända sedan den tiden då hade han alltid drömt om att själv få en gång i livet få äga en stor gård på landet. Efter att han hade gått ut grundskolan så hade han studerat juridik i Uppsala. Hade också haft en kort karriär som juniorboxare och till och med varit nära att bli svensk mästare i något SM där. Blev färdig jurist, gifte sig och bosatte sig då i Stockholm och fick ett fint jobb som bankjurist på Handelsbanken. Men de här drömmarna om att äga ett eget lantbruk ute på landsbygden, de dog liksom aldrig av, utan han vantrivdes då med det här kontorsarbetet, även fast det var väldigt bra betalt och sådär. Så att den stora vändpunkten i William Rodius liv blev då när han oktober 1960 fick höra talas om att det var en herrgård till salu utanför Enköping. En herrgård som heter Hässlegård. Och det kan man också googla på extremt. Det är någon sån här fotbollsprofil som har haft den, så den är liksom toppinredd. Man kan hitta gamla bilder från försäljningen där med egen personlig pool och allt möjligt. Alltså. Men på den här tiden så var gården väldigt nedgången. Så att det var nästan ett ruckel. Alltså. Så det var behov av stora reparationer. Och reparationer, brukar de vara billiga?
Nej.
Så att de här reparationerna, de blev ju då allt mer kostsamma. Det var golv som fick rivas upp. Och det var tak som skulle tätas. Och badrum som skulle renoveras. Och allt möjligt.
Ja, han köpte alltså gården och fortsatte jobba som bankjurist.
Precis.
Och hade det som något slags hobbyprojekt.
Exakt, exakt. När då polisen hade börjat titta närmare på den här bankjuristen så började de med att ställa upp hans olika utgifter och hans inkomster. Och märkte då ganska snabbt att de här renoveringarna, de hade ju sprungit iväg ordentligt. Och uppenbarligen så hade han haft tillgång till mer pengar än han borde haft. De resonerade och sa, ja, men vi har ju i alla fall kunnat konstatera att någon slags skattebedrägeri är det ändå frågan om. Mm. De gick ändå vidare och började kika närmare på de här kvittenserna som Robert Aspelin hade gjort då när han gjorde de här uttagen. Han kom till banken ungefär en gång i veckan och hämtade ut som en veckopeng typ. Så de började titta på de här uttagsblanketterna och skickade dem till statens kriminaltekniska laboratorium, som det hette på den tiden, numera NFC då. Och de granskade de här kunde konstatera att Roberts namnteckning, den var faktiskt var helt äkta. Men det var någonting konstigt med de här beloppen som var skrivna. Det verkade nämligen som att beloppen var skrivna med två olika pennor och två olika handstilar.
Okej, så det fanns olika belopp som var skrivna med en penna och en, eller var det,
ja,
samma
precis.
Belopp skrivna med två pennor?
Då det, om det stod liksom 10 500 så kanske det var den här ettan och nollan som var först. De var skrivna med en penna och sen de här resten av beloppet var skrivna med en annan penna.
Mm.
Så där föddes vissa misstankar. Samtidigt då så började de också köra allt mer förhör med personer i Roberts bekantskapskrets och förhöra dem om vad som har hänt tiden då innan han försvann. Och då hittade de en del märkliga omständigheter just som hade skett då innan försvinnandet. Den här fru Bäcklund, hon kunde till exempel berätta att hon hade träffat på Robert och att han då hade ett stort bandage runt huvudet. Och hon hade frågat, men vad i all sin dag har hänt? Och då berättade han att han hade ramlat och slagit sig i en banktrappa. Och han hade berättat att han hade gått ut bakvägen från banken tillsammans med sin gode vän bankmannen. Plötsligt så hade bankmannen snubblat och ramlat rakt in i honom så att han själv hade då flugit med full kraft nerför banktrappan och skadat sig rejält.
Ta inte baktrappan.
Precis. Polisen drog direkt den parallellen till den lilla anteckningen där. Men han hade i alla fall överlevt det där och blivit ordentligt mörbultad av det där. Då. I de här anteckningarna som Robert hade fört då så var det liksom ett återkommande tema just det här med banktrappan. Och precis som du sa då, glöm aldrig fallet i banktrappan, gå aldrig först, gå alltid sist. ta aldrig bakvägen och liknande anteckningar fanns det liksom överallt skrivna i hans olika dagboksanteckningar och sådär.
Ja, just det, han var ju också väldigt rädd för att ramla och allting sånt, ja, också. Så att,
precis, ja, så att han blev ju knappast mindre skräck av det här.
Ja.
Men han verkade i alla fall övertygad om att det var några olyckshändelser där. Polisen hade i alla fall vid det här laget blivit mer eller mindre övertygad om att bankjuristen inte bara utfört ett sinnrikt bedrägeri då mot Robert, utan nu börjar de också misstänka att han kunde ha med försvinnandet att göra. Men det här var ju ingenting de bevisade, men de beslutade sig ändå för att nu var det dags att agera. Så att tisdagen den 6 juli 1964 så klev de in på Svenska Handelsbanken och bad att plocka fram Wilhelm Rodius, och så blev han gripen där helt enkelt. Och då hade det alltså gått över 2 år sedan Robert Aspelin försvann.
Men det känns som att han kunde ha gjort det här mycket tidigare om de bara hade intresserat sig för fallet.
Det känns lite som det, ja.
Så bra GV.
Mm. Men man plockar in honom då till stationen och börjar ju då med att förhöra honom om hans kontakt då med Robert Aspelin och varför han hade tagit ut med pengarna och vad han skulle göra med dem, och sådär började mangla honom ganska rejält då. Och när då poliserna märkte att han blev allt mer osammanhängande i sina svar så konfronterades han då med resultatet från de här kriminaltekniska undersökningarna och att man då starkt misstänkte att han hade ändrat på summorna på kvittenserna och stoppat mellan skillnaden i egen ficka och använt det till sina husrenoveringar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Yeah. Rodius, han bad då att få rådgöra i enrum med sin advokat som han hade fått fram där. Och efter en halvtimme så förklarade Rodius att han var beredd att erkänna att han hade då förskingrat de här pengarna. Men då gick ju polisen vidare med försvinnandet. Och de tycker då att det är väldigt lägligt att Robert försvann just efter att han blivit utsatt för det här bedrägeriet. Och att precis när pengarna hade tagit slut, som ni minns, var ju bara 114 kronor kvar. Liksom. Så att de frågar ju då Rodius vad han själv tror de här misstankarna. Och han säger då att han förstår att det ser illa ut. Men han har ju inte haft någonting med det här att göra. Kanske, som du var inne på, så kanske har han gått och tagit livet av sig.
Mm.
Polisen tar upp då det här händelsen i banktrappan och vad som egentligen hände där. Och han kan ha berättat, jo men jag råkade ramla in i honom och sen så hjälpte jag honom till sjukhuset och pysslade till och med om honom och kom hem med lite soppa och sådär för att han skulle klara sig dagarna efter att han hade skadat sig. Men polisen tyckte väl egentligen att de kom liksom ingen vart. De hade ju inga bevis för att han var inblandad på något mer sätt. Så att till slut så var de tvungna att bryta för dagen helt enkelt. Klockan hade blivit 6 och dags att börja packa ihop och gå hem och bosätta dagen efter. Men då bad Rodius att ännu en gång få prata i enrum med sin advokat. Och de satt där inne ett tag. Sen kom advokaten ut. Och då var han ganska blek i ansiktet. Och sa till polisen att det blir nog så att ni är tvungna att stanna kvar ett tag till här, för ärendet har tagit en ny vändning. När polisen började prata med Rodius igen då, så förklarade han lugnt och sakligt att han nu utan förbehåll önskade avlägga en fullständig bekännelse för mordet på tandläkare Aspelin. Men mer om det kommer vi berätta om i nästa avsnitt av Mördarpodden.
Åh, spännande!
Ja, då ses vi nästa gång med mer om kakelugnar.
Det gör vi.